Hej och välkomna till den enda valpodden. Ikväll är jag Martin Saxlind som håller i programmet och med mig har jag en stark laguppställning bestående av Tobias Malvo, Johan Staff och vår producent Max Rosenfors. Välkomna!
Tjena, tjena! Tack så mycket!
Hejsan!
Tjena! Tack, ja! Hallå, hallå!
Och innan vi ger oss på lite större nyheter tänkte jag att Malvo och Max som är inblandade i valkampanjen för Nordiska motståndsrörelsen i Ludvika, att ni får berätta lite om vad som hände där helt enkelt, eller har hänt.
Ja, yeah, ska du eller jag, Max?
Ja, jag hade ju egentligen tänkt prata om det i måndags, men det programmet var så fullspäckat så att vi fick helt enkelt gå vidare till en annan punkt. Om ni kommer ihåg så berättade jag ju om du var i Grängesberg då i måndags och nämnde bara att vi hade varit aktiva även på lördagen. Men du hade ju någon särskild reflektion från här i lördagen, vill jag minnas. Någon
ja,
du hade pratat med.
Ja, precis. Ja, precis. Nej, men det var en strålande dag. Det var fint och vi hade valtältet mitt i byn där. Och, ja, vi hade kommunisterna bredvid oss på ena sidan, Vänsterpartiet och sossarna och använt alla andra övriga typer som var där. Men faktum var att de flesta gick ju faktiskt till oss och tog information från oss den här dagen. Och det som var lite roligt var att efter ett tag så stod en gubbe utanför tältet. Och han var jämnt svensk. Han hade svart hår och vitt skinn och blåa ögon. Jag gick fram och snackade med honom och frågade om jag kunde hjälpa honom. Och han pratade engelska. Och jag kan inte så jävla bra engelska, men jag försökte liksom snacka med honom. Och han började liksom vråla om att det var korruption inom Ludvika kommun som han hade graverande bevis på att det fanns korruption. Ja, det är möjligt, sa jag. Så sa jag, which country come you from? Ja. Så sa jag, kom från Syrien. Syrien, fan, då har du en bra chef där ju. Bra chef i landet ju. Bashad, eller vad fan heter han? Bashad eller något sånt? Nej, det sa han då vad han hette. Jag kommer inte ihåg vad han hette då.
Bashar al-Assad.
Ja, det var något sånt. Jag kan inte uttala sådana namn. Ja. Så gick han fram till mig 5 centimeter från mitt huvud. Så sa han, but he's a Jew. A Jew, sa jag. Vad fan? Han jude, sa jag. Men jag trodde han var en bra kille, sa jag. Ja, det svarade han inte på. Han hörde inte vad jag sa. Ja, sen snackade vi vidare. Nej, men han var ju helt införstådd. För jag sa, you have to know this, sa jag. What's your name? Ja, Mubaga eller vad fan han heter. Jag vet inte fan han heter. Ja, yeah, you have to know this. Did you bomb your land to sand? Därför är du här, sa jag. Du ska inte vara här, sa jag. Du måste förena dig med oss så vi tillsammans kan liksom föra ut ondskan. Och men han var helt införstådd med detta och han var ju väldigt upprörd liksom på samhället. Han ville inte själv vara här och så vidare. Så det var väldigt, väldigt intressant. Sen var det en annan aktivist som avbröt och sa det. Join us. Nu är jag skitdålig på engelska. Join us and we together can waste the Jew. Och då blev han jätteglad, va? Sen rusade han in på sossarnas kontor och raljerade där med dem. Så att, det var en rolig händelse med den här. Jag tror han var shia-muslim eller något sånt här. Jag kan inte, det var någonting. Men nu kommer i alla fall de stödja oss i kampen mot judarna och det tycker jag är skitbra. Och sen strax efter det så dök det upp en tysk. Och han ville ju inte ha flygblad. Så sa jag, vi är de bästa alternativet för att rädda världen, sa jag. Fuck NATO, fuck EU, Ausländer raus, nationalsocialism jets. Och då bara tog han en flygblad och blev jätteglad tysken. Så det var en strålande dag. Och vi fick ut budskapet till jättemånga. Men det var de roligaste grejerna jag hade från den händelsen där i alla fall.
Kan man säga att du är bättre på att rekrytera folk på tyska än på engelska?
Jag skulle nog vilja säga det. Alltså man kan ju en del grejer på tyska och så. Engelska är lite sådär. Men shia-muslimen, han höll ju med mig. Alltså vi var ju liksom enade i judefrågan. Och vi hatar ju judar bägge två. Och det tycker jag är trevligt att man kan göra. Ja.
Mm.
Ja. Mm.
Jag fotade ju där under dagen, så gick ju mest runt som en skum typ så här och försökte hitta coola vinklar på vad folk håller på med. Och det är också dels därför vi har min bild som veckans bild här just nu på Nordfront. Och den är ju en rätt schysst bild faktiskt, därför den är där också. Det jag fick på två vänsterpartister som sitter väldigt i avsides egentligen på en gata. Och ja, sitter bara vid ett bord liksom. De är inte där och delar blad eller diskuterar med någon, utan de sitter bara där och tittar på folk som går förbi. Och jämför
men
man
liksom... Det är liksom representativt för hur det såg ut vid deras bord då, under dagen.
Ja, precis. Och det är verkligen så att säga en markant skillnad för exempelvis kommunisterna som hade stånd så att säga mitt emot oss på andra sidan torget. De var ju aktiva på ett helt annat sätt. Delade flygblad och försökte sälja kopior av proletärerna, det är väl de har som tidning.
Aha, så ni hade de riktiga kommunisterna från kommunisterna och så hade ni mjuklåtsas kommunisterna i Vänsterpartiet.
Ja, som satt som i en sån här kuckskjul eller vad det nu heter och bara satt där och tittade.
Och sen var det Nordiska motståndsrörelsen där. Det här måste ju typ vara mardrömmen för en libertarian typ.
Ja, jo, så är det ju, så är det ju. Det fanns
men alltså,
Max, lite längre.
Men det var ju verkligen ingen Max som gick till dem. Vi var ju där säkert över 3 timmar. Det var ju faktiskt ingen som ville ha deras skit.
Ja, jag vet inte. Jag har inte så bra koll. De var i alla fall mer aktiva än vänsterpartisterna. Det är väl det. De försökte på ett
nej,
annat
men,
sätt
jag
att stå
på jag menar Vänsterpartiet. Jag menar Vänsterpartiet med.
Ja, nej, de satt ju bara där.
Nej, alltså de här så kallade aktivisterna i kommunisterna, de var ju flitiga precis som vi. De var ju runt omkring och hade sig. Men några som inte stod högt i kurs där, det var ju faktiskt Miljöpartiet och de visade sig inte heller då.
Ja, alltså jag undrar hur man tänker där som de där två vänsterpartisterna. Att man har ett bord där och visar sig. Att bara visa sig är ju såklart en sak i sig. Att då tänkte folk att där satt Vänsterpartiet. Men tänker de liksom att folk ska gå fram själva och börja diskutera saker med dem? Alltså det...
Men de brinner ju inte för någonting, det är det som är grejen. Alla politiker, eller som sitter i regeringen, alltså ingen brinner ju för någonting. De har ju ingen ideologi. De har liksom ingen kämpaglöd längre. Så därför så blir de blir så här bekväma liksom, för att de behöver inte kämpa för något längre. Och de har ingen ideologi och knappt en egen politik längre.
Ja.
Måste ju vara så. För jag tycker bara alla är så jävla tråkiga. Men det måste vara för att de är bekväma och inte har något att kämpa för.
Ja. På tal om olika partier, du hörde ju av dig Johan i veckan och ville vara med för att diskutera just Alternativ för Sverige. Du hade lite tagningar på det och jag sa nej, vi har ingen direkt anledning att prata om AFS för de är väl inte på tapeten just nu idag liksom. Men så kom det ju en artikel idag ändå på Nya Dagbladet av Per Nordin som lyfte frågan om, citat, är Alternativ för Sverige verkligen ett alternativ för nationalister? Och i den artikeln lyfte han ju frågan om AFS verkligen är för ett svenskt Sverige och sådär. De säger det ibland å ena sidan och å andra sidan har de ju sagt att de inte tänker repatriera främlingar på rent etnisk grund. Så de är lite otydliga där och han jämför det med Nordiska motståndsrörelsens partiprogram som är väldigt tydliga med det under punkt 1. Han tar också upp lite historik och nämner en radiointervju från Sveriges Radio år 2015 då stora delar av AFS-topparna liksom var aktiva gäster fortfarande och då var det William Hane som fick frågan om han ställde upp på beskrivningen av SDU som etnonationalister och då svarade han verkligen inte och förklarar att han helt motsätter sig etnonationalism. Och han fick också frågan om hur han ställer sig till öppen svenskhet och svarar att han helt håller med och att det är helt oproblematiskt för honom att ställa sig bakom konceptet. Per Nordin tar upp det. Han tar upp att AFS inte lyfter judefrågan, han tar upp att de kritiserar SD för bristande intern demokrati men att de inte själva verkar ha så mycket intern demokrati. I jämförelse med motståndsrörelsen så har ju inte motståndsrörelsen heller någon intern demokrati men det är man mer öppna med då, menar skribenten. Sen kritiserar han ju också det här med AFS-kopplingar till det så kallade nätverket. Och avslutningsvis skriver han då citat: om AFS inte har för avsikt att återskapa ett svenskt Sverige, avskaffa det judiska inflytandet och dessutom samarbeta med ett subversivt sektnätverk, varför ska hedliga nationalister överväga att rösta på AFS när de kan rösta på NMR? NMR må ha sina brister och jag ställer mig kritisk till en viss del av deras politik. Associationerna till Tredje riket och den något amerikaniserade versionen av nationalism är i mitt personliga tycke olyckliga, men deras grundläggande mål där ibland att inte kompromissa kring frågan om de nordiska folkens överlevnad och kamp mot judisk rasism har visat sig vara konsekventa och allvarligt menade. Slutsitat.
Vilken skribent var det här?
Per Nordin.
På, var någonstans är det?
Nya Dagbladet. Det är de som har skrivit mycket om det här med nätverket förut.
Det var ju väldigt träffande. Alltså det var ju en intressant artikel.
Ja, jo, den är riktigt
jag känner
bra faktiskt.
Till den personen. Han är en nationell veteran kan man säga. Mm.
Jo, men man tar det här och bryter ner det. Liksom. Vad menar Alternativ för Sverige när de säger att de vill ha ett svenskt Sverige? Mm. Vad är ett svenskt Sverige? Det måste ju vara att det bara bor svenskar där. Det är som att inte ha en grön gräsmatta framför dig. Sen är röda fläckar. Nej, det är ju inte en helt grön gräsmatta. Det ser ju vem som helst. Svensk Sverige är att det bara bor svenskar.
Ja, alltså vi ska ju omge oss med vita människor. Det vill inte de till synes och sist, verkar det som. De har inga problem med att det bor människor som har en annan.
Ja, nej, men alltså, så som AFS verkar definiera det är väl dels att svenskar ska inte bli en minoritet i Sverige. Alltså svenskar ska vara över 50% av befolkningen i Sverige. Sen går de ju ännu längre och säger typ att svenskar ska vara liksom i stor och för liksom överväldigande majoritet i Sverige. Mm. Så då är det ju någon form av procentsiffra där man accepterar en viss procentsats.
Du får aldrig ett homogent samhälle om du resonerar på det viset. Ett homogent samhälle får du bara om du bygger samhället med vita människor.
Om man zoomar in väldigt snävt och betraktar ur den synvinkeln så är det ju så. Men samtidigt så Nordiska motståndsrörelsens partiprogram håller ju också dörren öppen för liksom att vissa främlingar kan få stanna kvar av diverse anledningar.
Jo, men det var inte samma.
Nej, det finns en annan principiell hållning från motståndsrörelsen liksom att folkets överlevnad går först och att det är liksom den princip man arbetar utifrån, medans AFS då säger att de inte riktigt skriver under.
Men framförallt så ger man ju många exempel på när det är rimligt att inte skicka hem en människa. Och det är ju ett, när de har utmärkt sig på ett väldigt speciellt sätt i kampen för de nordiska folken. Och två, när det finns medicinska skäl som gör att flytta personen skulle direkt innebära jättestor fara. Och det blir ju i slutändan, alltså jag kan inte säga att det blir mer än 1000 människor i slutändan som kommer kunna passa in i de här kriterierna. Och det handlar ju då handlar det inte bara om en majoritet. Då pratar vi i princip helt. Alla ska skickas hem. Så säger jag.
Och det är ju ett svenskt Sverige.
Det är ju ingenting annat som är tänkbart. Så är det ju. Det är ju massdeportering. De ska ju ut härifrån. De tillför inte landet någonting och det är ju skit. Men sen en viktig grej som du sa med AFS, det är ju det här med judefrågan. De belyser inte judefrågan överhuvudtaget. Och det är någonting ni lyssnar och ni som tänker att ni överväger att lägga en röst på dem. De är inget alternativ för Sverige. Absolut inte. De belyser inte judefrågan. De belyser inte roten till det onda.
De talar ju om globalister, men de nämner ju aldrig judiskhet i något negativt sammanhang direkt.
Få ett svenskt Sverige.
Aldrig någonsin. Nej. Och du kan inte nämna judar i något positivt andetag, utan det är liksom de har ingen hemvist i Europa, judarna. De ska inte vara här. Då måste man vara väldigt tydlig med, och det är inte AFS.
Ja, hade du något mer om det här, Johan, eller vad var det du ville egentligen ta upp kring AFS? Utöver
Nej, men det viktigaste för de som lyssnar nu, alla som lyssnar på det här vill nog ha ett riktigt svenskt Sverige. Och ni kommer aldrig få det svenska Sverige med Alternativ för Sverige. Och jag vet, när jag var ung, då tänkte jag lite så här att men det är skitbra om folk röstar först på Sverigedemokraterna. För då tar man ett trappsteg. Och sen då var det Nationaldemokraterna. Och sen blir det ju NSF då, som jag är medlem i. Men tänker du så att du ska strategirösta på AFS? Det kommer ta alltså så jävla lång tid, för då kommer folk vara nöjda i hur många år som helst innan de blir missnöjda igen och tar det nästa klivet. Vill du ha förändring och det ska gå fort, då röstar du på oss. Ansluter det till oss. Det här jävla trappstegsgrejen, det kommer ta ännu längre tid om du tänker så.
Ja, och vi har ju inte tiden. Alltså vi har ju klockan mot oss. Så är det ju. Där väljer ju in, bara i år har vi vält in på ett halvår 100 000 rasfrämlingar i landet. Vi har liksom inte tid.
Strax under 100 000 invandrare, och alla kanske inte är främlingar, men det är ju fortfarande liksom ett ser ut att bli ett rekordår med invandring, samtidigt som alla politiker officiellt börjar så erkänna lite att ja, det vi har hållit på med är inte hållbart, men de har ju inte lyft ett finger för att stoppa det liksom.
Nej, men vi har inte tid med att hålla på och gå några trappor och några light-versioner och sånt, där det ändå bara kommer att bli skita av det. Så ni måste ju förstå att det enda som kommer att rätta upp det här, det är ju motståndsrörelsen. Motståndsrörelsen kommer ju deportera allra största delen av de som finns i det här landet.
Ja.
Jag skulle vilja läsa faktiskt det stycket i punkt 1 av motståndsrörelsens vårväg, partipolitiska programmet. Just som handlar om det här med vilka som ska repatrieras och inte. Så här följer det. Staten ombesörjer transport, om möjligt tillbaka till ursprungslandet eller till närmsta liggande land som är fredligt och villigt att ta emot människorna. Undantag från tvångsrepatriering kan i särskilda fall komma att ske där det medicinskt är direkt förenat med fara för individen att flyttas, för adopterade, rasblandade och de som är födda i Norden utan någon som helst släkt eller koppling till sina förfäders ursprungsland. Människor som har varit starkt behjälpliga för Nordens folk kan komma att utnämnas till hedersmedborgare och få stanna kvar. Eventuella människor som kommer tillåtas att få stanna kvar i landet kommer aldrig utgöra en sådan mängd att det hotar vårt folks överlevnad på sikt. Slutcitat.
Och det här är väldigt genomtänkt det där.
Där har man det på pränt. Och det här är inte bara så att säga radikalt och alltså ideologiskt sunt, utan det är dessutom realpolitiskt. Någon har tänkt igenom det här och det funkar faktiskt. Det här är inte liksom bara så här, alla ska ut, punkt slut. För att, ja, men då blir det ju faktiskt bara en massa lidande för vissa. Här har man liksom tänkt igenom det noggrant.
Jo, sen är ju mångkulturen nu, den är ju lidande problem. Svenskar liksom betalar massa skatt som ges till invandrare. Det begås massa svenskfientliga brott och så vidare. Så det är ju redan negativt nu. Och vad är det då vi liksom hotar de människor som inte passar in i Sverige med? Jo, hotet är att de ska åka till ett annat land och bo där istället, som de passar in bättre i. Det är liksom inte så...
Nej.
Farligt, det är inte en fientlig handling egentligen, utan det är liksom, det blir bättre för dem också, och alla de här har ju kommit hit under de liksom de närmsta årtionden bakåt i tid, de flesta i alla fall. Så de har ju redan bytt land en gång, och då kan de byta land en gång till. De som är födda i Sverige får ju lite svårt, men ja, folk har ju bytt land förut och det har gått bra liksom, så det är inte hela världen att bli repatrierad. Det är liksom... Ni kommer
att
leva.
Ta det
lugnt. Det är som ett icke-problem för oss. Liksom. Alltså, det är inte vårt ansvar liksom, att det befinner sig 2 miljoner rasfrämlingar i Sverige.
Precis. Alltså, det är inte vårt problem egentligen att hitta ett land åt dem när de inte är hemma här. Men man kan ju förstå att vi framstår som så här känslor... kalla eller hårda oss där om vi liksom...
Vad är det vi tar ifrån dem? De bor liksom i skitgetton. Liksom de har ju inte, många av dem har ju inte ens ett bra och drägligt liv här. Får liksom vara intryckta i någon jävla otryggt getto liksom. Det är inte som att de flesta av dem är skitetablerade liksom, har asfeta jobb och liksom stor villa.
Nej, det är väl liksom de som kan gnälla lite att deras liv försämras, men ja, ni får väl anpassa er och liksom...
Ja, men majoriteten bor ju inte i villa liksom. Så att, alltså, det är ju inte så att vi tar ett drömliv av majoriteten. Alltså de har ju skit där. Det är både dåligt för dem och för oss att de bor här. Så att det, vi, nästan så vi gör dem en tjänst. Ja, så är det ju. Så är det, men ja.
Just det. Nej, men det är väl klart de ska ju tillbaka till sin geografiska hemvist. Där passar de ju bäst. Precis som den här shia-muslimen sa till mig. Liksom. Han vill inte heller vara här. Alltså många av dem passar ju inte in här naturligtvis. Så är det. Ja. Och vi kan aldrig samexistera med massa rasfrämlingar, utan vi ska omge oss med vita människor i Sverige. Mm. Och Europa för den delen också. Så de ska tillbaka.
Ja, och där har du en viktig poäng också med det här med AFS, ett svenskt Sverige. Även fast de skickar hem massa människor, de kan ju aldrig börja skicka hem människor som är skötsamma. Även skötsamma invandrare kommer aldrig bli ett svenskt Sverige, för att de kommer fortfarande tänka på deras familj och deras folk och fortfarande vara en del utanför samhället. De kommer aldrig kunna bli ett svenskt Sverige så som ni lyssnare vill ha. Det är bara med nordiska motståndsrörelsen.
Ni gjorde ju den poängen också, att liksom om man bara ska skicka ut dem som är kriminella och går på bidrag, så kommer det bli väldigt, väldigt mycket främlingar kvar i Sverige.
Ja, extremt många kvar. Och jag skiter i hur bra folk sköter sig och hur mycket vi tjänar i skatt på dem. Är de kvar här så kommer det aldrig kunna bli ett svenskt Sverige. För att även fast hur jävla bra de sköter sig och käkar sill, så kommer de aldrig vilja bli svenskar till 100%, för de kommer alltid ha mentaliteten
sitt folks intresse först. De kan ju inte, alltså vara svensk är ju en raslig grej. Du ska vara vit.
Ja, det är rätt, det är du genom blodet. Och jag menar AFS har, det finns ju ingenstans de har skrivit liksom där de är emot rasblandning, och det kommer ju fortsätta i deras så kallade svenska Sverige. Det är ingen som kommer att opponera sig.
Det är lite framåt, men det är samma tema här med missanpassade invandrare lite, och det är ju Rasmus Paludan som har rest land och rike runt, och igår var han då i Luleå och Nordfront skrev om att han hade någon sammandrabbning med kaosplatterit där. Och det var väl mycket invandrarungdomar, men det var också lite svenska ungdomar. Och sen var det ju också en del svenska kommunister från Rättvisepartiet Socialisterna som man såg i den där
livesändningen. De var ju bra. Alltså, för att de påpekar ju även att han sitter och skriver med småpojkar och grejer.
Ja, det hettade till där. Det var någon RS-gubbe som kallar honom pedofil på något sätt, och då tände ju Paludan till som fan, och så kontrar på exakt samma nivå och sa att du är känd som Luleås största pedofil eller något sånt där. Och det var ju egentligen förtal det Paludan sa, sen kanske han hade blivit förtalad där innan också, men det var rätt så lågt och det blev rätt så hetskt. Sen började ju Paludan liksom gå runt och blev som förföljd av det där ungdomsgänget, och så var det någon som hällde någon mugg med kaffe över honom vad jag kunde se, och sen blev det en rusning där den personen sprang iväg, kameramannen sprang efter honom, Paludan sprang efter honom och polisen var med dem. Det var väldigt mycket poliser mobiliserade för det där, och sen slutade det med att de grep den där personen, och då var det lite kul för de höll ju på att förolämpa varandra, och Paludan drog väl bland annat att din mamma är hora och din mamma har knullat 20 judar. Vilket är lite absurd förolämpning kanske.
Mm. Ja, han är inte skitmogen kan man inte säga.
Nej. Nej,
och frågan är vad han får ut. Alltså, vad får Paludan ut av detta? Han är liksom en pedofil liksom, som är judielskare och åker omkring och eldar koraner. Alltså, vad får du ut av det, tänker jag? Det är väl mycket mer. Det är mycket häftigare om han hade åkt omkring och ställt sig utanför synagogorna och bränt torran.
Ja, det hade varit häftigare. Men om man vänder på det, då hade judarna börjat kasta sten och grejer på honom.
Nej, men de har ju polismakten och hela systemet bakom sig, så det hade nog inte varit några problem att ta bort honom.
Nej, det hade varit intressant att se om han blev dömd för HMF direkt om han gav sig på judarna.
Precis, för att det här liksom, det han håller på med, hans lilla turné här, dessutom så påpekar han väl att han ställer upp i svenska riksdagsvalet. Det vet jag inte ens om han gör.
Ja, jag vet inte om han är registrerad, men det är han säkert. Och
nej, men måste du inte ha ett visst antal röster då? Eller underskrifter för att. Ja, och jag menar, det är ju ingenting som vi har sett att han har delat på Facebook. Du måste ju ändå ha ett par tusen, och det är jävligt svårt att se att han
jag
kan få.
Jag tror det är 1500, och det borde inte vara omöjligt för honom med tanke på den uppmärksamhet och att det finns mycket så här Sverigevänner som ändå gillar det han gör.
Han har ju inte lagt ut det någonstans att han söker underskrifter. Han har ju inte fått det under sina valturnéer liksom, där han stått skyddad av polisen.
Frågan är, vilket, Och på parti han ställer upp under om det är det här stramkurs eller vad det är, jag har ingen aning.
Jo, men det är det. Han hade ju det. Han höll ju på att flörta med AFS ett tag, men jag tror att de bröt ju med honom när det blev den där så kallade sexskandalen då han hade chattat med någon tonåringar eller vad det var på Discord.
Jag var lite snabb här medan ni sökte. Stramkurs Sverige heter partiet i Sverige specifikt. Är registrerat på val.se, så det går att rösta på Rasmus Paludan där.
Men det ska ni ge fan i, ni som lyssnar, bara så ni vet.
Bara för att vara konträr i det hela, nästan. För jag har faktiskt lite ärlig åsikt i det också. Jag tycker inte det är jättedåligt det han gör när han åker runt och bränner koraner. Och jag tycker det är lite så här att ja, man kan göra en poäng av att vara så här ideologiskt för religionsfrihet och att man inte är mot muslimer som så. Det är inte helt fel. Men någonstans i det hela så handlar det också om en kamp mellan folk och grupper om samma territorium. Det ser ju även så att säga de som har flyttat hit att ja, de är ju här för att ta plats på ett annat sätt. Och att nordiska människor då visar agg mot det genom att bränna deras religiösa böcker, det är ju bara på sin plats egentligen.
Jo, problemet är att han gör det lite undergivet. Han får ju springa och han måste ha polisskydd. Hade de stått liksom ett gäng fotbollshuliganer eller något liksom och vaktat honom och slagit mot dem som attackerar han, då hade det ju varit lite coolare kanske.
Ja, men precis. För man kan vända på det så här som konservativa brukar göra. Tänk om vi hade varit invandrare i Mellanöstern och så hade några Mellanösternbor där försökt bränna ja, kristna böcker då. Säg, vi är inte särskilt kristna av oss, men säg att vi hade varit väldigt kristna. Då hade inte det varit rimligt för oss att komma dit och vara, oj herregud, det här är ju helt galet liksom. Varför håller de på och bränner våra kristna böcker liksom? Utan det är ju bara helt på sin plats. Vi hör ju inte hemma där och folk gillar inte oss.
Men sen är det så också med han. Alltså, han har ju bara det som koncept att han bränner en koran. Hade han hållit en större manifestation vid varje tillfälle liksom med sitt parti eller som en avslutning så hade det kanske varit sin sak.
Men han håller ju tal och sådär och filmer och lägger upp på nätet. Och, ja, han gör väl så här liksom religionskritiska poänger och liksom, ja, jag vet inte.
Han får ju stryk av 13-åringar. Alltså, det, alltså, might is right. Alltså, han ska inte vara där. Alltså, han har ingen backup eller någonting. Han får ju bara alla att se dåliga ut när han åker omkring själv och får stryk av småbarn. Liksom.
Nej, det är ju ett förlorande visande i slutändan. Så det är inte så att han alltså, gör bra reklam för sig själv eller partiet.
Även fast vi inte har någonting med det där peddot att göra så ser ju ändå folk oss lite i samma fack skulle jag gissa på som kanske inte är så insatta. Och då det blir bara jävla kontraproduktiv att åka runt och liksom se ut som en liten fjant och få stryka småbarn.
Han blev ju till och med så här ägd av någon typ 14-årig kines eller något såg ut som i den där Luleå-filmen. Han sa något om att ja, din mamma uppfostrat dig dåligt och så hade den tjejens morsa dött så alla så här, gick i taket och hatar på han.
Ja, förlåt, jag skrattade men det var lite kul.
Nej, det var mycket så absurda scener och han försökte dra sig undan och så ville han så här prata med de enstaka personer som gick och så här resonera och diskutera med, men liksom resten av pöben följde ju bara efter och...
Ja, men sen satt han ju för han var ju tvungen att fly till en bil för han fick ju någon sten kastad mot sig och någon burk typ så här, så här, satt han så här skittjejsurt och bara, nej jag var ju lovad av polisen att de skulle skydda mig och nej, de kunde inte skydda mig. Ja, men alltså, det lilla jävla bögar, så jag menar, vad fan, vem är du egentligen?
Men du vet, alltså för rätt person så kan det där vara ganska alltså, väckande att se att polisen faktiskt inte klarar av att hantera blattarna. Det kan vara, alltså för rätt person så blir det ju en alltså, red pill på engelska, rött piller. För oss är det ju bara tramsigt. Men för massa Svensson som hör talas om det, då får de nog säga en tankeställare.
Jo, kanske.
Ja, vi får väl hoppas det.
Han försökte till och med förhandla med snuten liksom, att få ta polisens tjänstebil och köra därifrån själv. Mm. Ja. Det är helt makalöst. Alltså, det är bättre att jag tar polisbilen och kör.
Polisen jag var ju på den här bokmässan i helgen också och där tiggde han ju pengar för att finansiera den här resan. Så han sa att han hade slut på pengar. Och så måste han få en massa kontanta donationer för att kunna härja vidare.
Och sen, alltså ni ska inte få känslan av att jag är någon sorts Paludan-förespråkare, men för övrigt en annan aspekt jag gillar det är ju det, alltså det är konstigt också att man kan vända på det. Jag gillar nästan det, att han tar en massa resurser från polisen. Och en sak som ligger mig varmt om hjärtat, det var ju när en polis blev skadad där i samband med att hålla på att försvara honom. Då tänkte jag, fan, ja, men då har ni i alla fall gjort någonting bra i slutändan.
Ja, men alltså han måste ju ha haft i världshistoriens billigaste valkampanj jämt emot hur mycket exponeringar han fått. Jag menar, vad kan han lär ju köpa de här koranen i så här bulkpack liksom. Det är allt han behöver lägga ut och lite bensin. Jag menar, sossarna får ju säkert lägga flera miljoner på att få den här exponeringen. Han får det alltså helt gratis i princip.
Mm, jo.
Ja, men sen är det som du säger, Max, det är sant faktiskt. För han dränerar ju systemet, för att i Malmö och alla de ställena där har det ju kostat liksom en bevakning av han över 40 miljoner eller vad de sa.
Ja,
så det
är precis. Extra,
visst, det har ju en poäng att det dränerar systemet snabbare med sådana som han. Visst, han är det så.
Ja, jo, alltså herregud, skulle det där sättas i system, då vet jag inte vad som skulle kunna hända. Det är ju frågan om man vill sätta det i system bara. Men, ja.
Det som skulle hända förmodligen är väl att då hittar staten på att nu är det här olagligt.
Ja, precis.
Nu får ni göra det här väldigt så här. Det är bara säkert att göra det här typ ute i skogen, så inte på några in i några städer där invandrargäng kan.
Egentligen hade det väl bara innefattats i hets mot folkgrupp på något sätt, och så hade man satt folk i fängelse för att ha gjort det sen.
Ja, men framförallt så skulle de ju börja neka så här tillstånd för det, och det har de väl redan gjort lite, så att nej, vi kan inte ha dig på det här torget för det, vi kan inte upprätthålla säkerheten när du får någon på det här lite mindre stället där det är lättare att skydda dig typ.
Mm, jo.
Så, men ja, det alla bäckar små eller vad man säger, så det är väl bra att han kostar polisen pengar.
Ja, men och sen finns det väl en poäng till just det här med att kosta polisen pengar. Alltså han krossar ju polisens moral också, så att folk inom polisen lär väl hata honom, men de lär väl behöva hata liksom sina chefer mer, för att de liksom blir utsatta för det här och inte liksom får sätta hårt mot hårt.
Ja. Och sen lär ju polisernas syn på invandrare kanske också påverkas lite.
Ja, jag hoppas det.
Alltså, särskilt där under våren när de så här eldade polisbilar och gick loss totalt.
Stal dem.
Ja, just det. Det måste ju vara så här förnedrande och irriterande för polisen.
Ja, och så får de inte göra någonting. Alltså, de har ju direktiv att de absolut inte... De måste springa från packet. Mm. Så är det ju. Och den polispistolen som du blir tilldelad när du blir polis, det är liksom bara en rekvisita egentligen. Så du får ju aldrig använda den.
Endast vita efterblivna män för att skjuta med den pistolen.
Ja, just det.
Ja, precis. Nej, men i ett sunt samhälle så hade liksom bara ett välriktat skott mot en människas huvud som beter sig så. Alltså
I ett sunt samhälle så hade det inte ens funnits några människor att skjuta.
Nej, naturligtvis precis. Inte. Men jag menar, om det hade funnits så hade man ju fått använda sitt tjänstevapen, naturligtvis.
Yes. Nästa nyhet är ju då att Acta Publica har avslöjat nazistkopplade politiker. Det var väl, tror man gått igenom 5 senaste svenska valen från år 2006 fram till i år då, och letat så kallade politiker med kopplingar till den högerextrema rörelsen i, och det ska vara i riksdagsrepresenterade partier. Och oväntat eller inte så sticker SD ut med flest sådana kopplingar. Så det är ju en nyhet som etablerad media har älskat. Och det var väl särskilt en SD-politiker som pekades ut och försvann från valsedlar på västkusten. Jag tror det var i Göteborg. Vi har ett klipp därifrån där SVT intervjuar Jörgen Fågelklo som vi kan lyssna på. Var det tillgängligt?
Mm. Jag ska se här. Tror ni hörde
han hade åkt ut om han var medlem, naturligtvis, självklart. Men i och med att han har sagt upp med sitt medlemskap så ska vi säkerställa att han inte är valbar i valet. Självklart.
Kan det finnas fler kandidater med nazistiska sympatier på listorna här i Göteborg och regionen?
Det hoppas jag verkligen inte. Jag skulle bli oerhört bestört om det var så.
Vad gör du för att kontrollera det då?
Nej, men det vi gör och valberedningen gör och vår riksorganisation är ju att man kontrollerar att man inte har någon vandel. Man får ju skriva på och säga jag har ingenting i mitt bagage. Och sen träffar vi ju människor och vi tittar på hur de agerar i sociala medier. Mycket mer än så kan man ju inte göra.
Du har fått kritik för att du har skrivit saker i sociala medier som du sen har tagit avstånd ifrån. Kan inte den här personen göra likadant?
Det är inte när man har sådana här åsikter. Det är jätteviktigt att vi politiker försöker sänka läget i debatten och tänka på vad vi skriver. Det är jätteviktigt, ja.
Jävla politikerbög.
Jävla fjant alltså.
Men vänta. Ni vet väl inte heller vad han har skrivit själv då på Flashback som hon hänvisar lite till där i
slutet. Ja, men du, han kan inte ha sagt något bra på Flashback eller Twitter eller vad som helst om man håller på att gå undan så här.
Vänta, ska du få höra ett citat. Juden är roten till allt ont. Men självfallet ska vi bekämpa all form av ondska i vårt eget land så som negern, kamelfösaren, pedofildyrkare och andra våldsmän. Det har användaren Afghan skrivit på Flashback och det var ju Jörgen Fogelklou. Så han själv har ju kommit undan med det och sen står han liksom i tv och är så där homosexuell över att en SD-kandidat i Göteborg hade marscherat med oss i Falun 2017 för 5 år sedan.
Ja, men man hör ju verkligen hur han verkligen så här blir dramatisk. Så här, oerhört. Nej. Alltså, det är ju fejk. Alltså, vilken liten jävla fjant alltså. Ja, jag kräkte fan lite när jag hörde honom. Ja, knappt.
Men det är ju äckligt. Hyckleriet.
Ja, men sen, jag fattar inte varför SD ens bryr sig om vad media och så skriver. För att de har ju gått på den här lugnen om att alltså, det är ju bara liksom en liten jävla klick på Södermalm som bryr sig om en SD-are råkar vara lite halvnassig liksom. Jag fattar inte. Alltså, de hade ju under med på att bara rycka på axlarna och sen gå vidare.
Ja, den här personen som fick... De uteslöt ju inte honom för att han hade väl fått nys om det här på något sätt och lämnat självmant då. Men på SVT står det ju att Akta Publica säger att på Nordfront ska den här personen ha skrivit citat, homofolket används som ett verktyg för att förstöra familjen, kulturen, rasen, nationen.
Helt rätt.
Så de har kartlagt han rätt så flitigt och sen har de hittat någon ung SD-politiker från Västsverige som ska ha hyllat Adolf Hitler på sociala medier och haft någon koppling till motståndsrörelsen 2015.
Ja, vad ska man säga? Vem hyllar inte Adolf Hitler?
Men undrar vart de här Sverigedemokraterna liksom tar vägen som blir uteslutna. Alltså, sitter de och lyssnar på det här, det är ju bara ansluta er.
Ja.
Uppenbarligen har vi ju samma åsikter. Så alltså, och nu är ni liksom, ja, ni är pariga, ni är liksom uthängda, ni har inget att förlora. Det är bara att komma med i kampen på riktigt.
Ja, riktig kamp, ja absolut.
Ja.
Ja. Och en grej som jag tycker är intressant med den här rapporten då, det är ju att de letar ju upp då så här nazistkopplingar, personer som har varit på demonstrationer och så där. Sättet de har jobbat på här, det är ju att jag läste i rapporten här, så står det att uppgifterna kommer från Akta Publicas unika databaser med tonvikt på förekomst i brottmål samt material från polisrapporter, förundersökningar och hemlig underrättelseinformation om kriminell organisering. Hemlig underrättelseinformation, det skulle jag tro kan vara Martin Fredrikssons personliga AFA-register mot nationella. Och sen skriver de ju också att de kontinuerligt kartlägger individer och så vidare och hämtar in dagsfärsk underrättelseinformation och att Akta Publica har stiftelsen Expos unika dom- och förundersökningsarkiv att luta sig mot dem. Och de säljer det också till företag och sådär. Och nämnas ska ju då att Akta Publica är ju ett på många sätt själva liksom vänsterextremt kopplat bolag. VD är eller har varit Mikael Ekman, Martin Fredriksson är högt uppsatt. My Wingren har varit researcher. Hon och Fredriksson kommer ju från researchgruppen. Ekman kommer ju från Expo. Aschberg har varit någon form av rådgivare. Så...
Klart han har varit.
Så ja, det här är ju i princip samma skit som när researchgruppen förut liksom läckte information om SD-politiker och sådär, vad de hade skrivit på, vad var det, avpixlat, samnytt och så vidare för några år sedan.
Men det här vittnar ju bara om, alltså, om man tittar på detta här liksom, de här företrädare, det är Sverigevännerna va? De företräder liksom... De ska vara så jävla bra som många tror, vilket de inte är. Där står liksom han och liksom, istället för en sund liksom ledare hade bara sagt liksom, eller förespråkare hade bara sagt till den här jävla råttan som kommer och frågar om detta, hade bara sagt det att liksom, ja, bögarna är ett hot, hade man kunnat säga, mot kärnfamiljen. Det är de ju, eller hur? Hade man sagt till den jävla råttan. Det vet ju du också va? Och pedofildyrkarna ska kastas ut. Ja. Det hade ju varit en sund inställning att säga istället för liksom, att ta avstånd.
Hålla pudla liksom.
Ja, ja, det blir så fel liksom. Det blir så
ja,
jävla
men sen
fel,
är det så jävla äckligt mot medlemmarna. För jag menar, ja, men typ som om du ska gå med i motståndsrörelsen. Det är så här, ja men vad du har gjort tidigare så länge inte ja, du är pedofil liksom, eller har spöa brudar. Så liksom vi bryr oss, alltså, vi ger ju alla en ärlig chans. Och jag menar, alltså, vad är det för jävla parti i Sverigedemokraterna? Alltså hur jävla äckliga är de inte mot människor liksom? När de blir tvingade att skriva under något papper. Hur fan kan de kalla det en folkrörelse?
Ja, och han säger till och med att vi kontrollerar deras sociala medier regelbundet.
Vad är det för jävla stil?
Vad är det för en så kallad folkrörelse? Det är Sverigevännerna det. De pissar på sina egna. Om de då skulle liksom säga sanningen som den här killen har gjort och den ynglingen då som hyllade Adolf Hitler, vilket är trevligt.
För oss är det helt okej om du har gjort det tidigare.
Absolut, och att du fortsätter med det.
Amen.
En grej jag noterade i den här rapporten var ju att de hade någon så här faktasektion där de summerade lite om motståndsrörelsen, Nordfront och annat som de liksom refererar till i rapporten. Och då skriver Acta Publica om Nordfront, citat: även om Nordfront står för redaktionellt material utgörs den större delen av webbplatsen av kommentarer, ofta med hatiskt innehåll. Och det låter ju lite konstigt, för jag skulle vilja säga att de flesta artiklarna på Nordfront är väl rena nyhetstexter, medans opinionstexter med kommenterande artiklar och sådär är väl en minoritet.
När du läste det där, då tänkte jag dessutom som att det hade varit användarkommentarer på forumet som de menar huvudsakligt innehåll på sidan, men det hade ju bara varit absurt att påstå.
Det är lite tvetydigt. Men... ja, det är väl klart att det finns fler kommentarer än artiklar, men jag tror nästan att artiklarna står för mer textmängd än kommentarerna. Men ja.
Men sen är det där uttryckt. Bara...
ja, det, där
är
ju, det de ville förmedla är väl liksom att ja, det är mest massa folk som sitter och tycker massa skit och är hatiska där. De har inga seriösa journalistiska artiklar.
Sen så ska jag vilja slå ett slag ändå för tyckande journalistik. Det finns en poäng med att alltså, berätta vad som har hänt och sen berätta hur man kopplar det här och själv tycker och tänker om det. Jag ser det som mer värdefullt att läsa en sån artikel och kanske från två olika källor ifall jag är osäker på ett ämne än att bara läsa en jättetorr artikel som inte drar någon slutsats eller försöker tänka själv. Det är bara hur jag tycker om nyheter och
artiklar. Hur på VFM och sådär.
Jo.
Jo. På tal om SD då och deras internkultur med mera, så Jimmy Åkesson var ju och blev intervjuad i Framgångspodden och det släpptes väl igår tror jag, och jag lyssnade igenom det idag och jag tror att några till har lyssnat eller åtminstone försökt att lyssna. Jag tror du sa att det inte var så kul lyssning, Johan.
Nej, men jag försökte lyssna. Jag har lite varvade som att somna och kräkas ungefär. Det var så jävla tråkigt, så jävla färglöst. Alltså, det var, jag klarar inte. Det var så jävla tråkigt. Inget jag rekommenderar till någon.
Väldigt mycket Jimmy Åkesson liksom.
Ja, och sen så blir det ju, alltså man märker ju nästan på, alltså nu kommer jag inte ihåg vad han heter, han som har framgångspodden.
Alexander Pärleros.
Ja, alltså det, man märker väl lite att
han verkar vara... Även känns Grin-Olle sen i våras.
Ja, men han verkar ju, alltså han är väl också, det låter i alla fall typ som att han är ju på Jimmys sida liksom, så det blir ju liksom, det blir inga kritiska frågor direkt eller sådär. Nej, det var bara färglöst och tråkigt.
Ja, men det är ju konceptet med framgångspodden, de gör alltid så här typ trevliga och snälla intervjuer, de ställer inte folk mot väggen och sådär. Han har väl inte riktigt den framtoningen eller intellektuella kapaciteten kanske. Och sen är det väl svårt att få dit kändisar och sådär om man sågar dem.
Det är lite påminner om Joe Rogan i konceptet där. Han är också lite det att han säger ja och ställer sig lite alltid på gästens sida här, men fast han har haft helt motsatta gäster. Det finns
mycket likheter där faktiskt. För framgångspodden är väl också Nordens största podd skulle jag tro, Skandinaviens liksom. Och garanterat Sveriges största podd. Och Joe Rogan är ju världens största podd. Och han är ju väldigt högre i en amerikansk kontext. Framgångspodden har ju varit rätt så liberal och opolitisk kanske i Sverige. Men det känns som att han vågar vara lite politiskt inkorrekt. Och
Joe Rogan, ja.
Pärleros och Framgångspodden i Sverige. Joe Rogan är väl lite mer politiskt inkorrekt och öppet så här.
Ja, han tycker jag i alla fall är typ kritisk till systemet, men det är oklart riktigt var han ställer sig själv ideologiskt, vilket han är tvungen också att göra så att säga. Annars hade han ju inte kunnat få in gäster ifall han var tydlig med vad han själv tycker.
Men Pärleros, han intervjuade ju någon som ifrågasatte det här med vaccinhysterin tror jag var, eller nedstängningar och sådär. Och det gjorde väl hans podd lite mer politiskt. Sen har han ju vågat intervjua typ Åkesson och... Det är väl inte så modigt kanske, men ja, Åkesson, Bard och sådana figurer har väl figurerat i podden och liksom kritiserat det politiska klimatet i Sverige typ. Så
han kan bjuda in mig, ska man se, på politiskt inkorrekt.
Alltså det avsnittet hade ju fått lyssnare, det är det som är det roliga. Så att ifall de är ute efter ett lyckat program så ska de ju göra det. Men de vet ju att det kan börja bli problem.
Det är bara att ringa, jag ställer upp.
Det blir problem va? Man blir av med plattformar om man är med oss till och med. Så folk är jävla rädda för det.
Men skulle du ta han i hand då, Staff? Han har ju faktiskt målat fingernaglarna.
Är det så?
Ja, han hade ju det i Åkesson-intervjun såg jag.
Men är han bög?
Ja.
Nej, han har tjej och sådär, men han är ju liksom en jävligt...
Målar man naglarna är man bög.
Heter det metrosexuell eller hur är det heter?
Ja, just det.
Ja. Metrosexuell, det är ett annat uttryck för när jag var liten, det fanns inte det ordet att kalla, men de får tösa pågar.
Men du, och de tog man fan inte i hand.
Nej, då prylar man. Nej, jag tänkte på, du sa i den intervjun, vad är det med klimatet och det?
Ja, du ville ju prata klimat, men vi hade ju inte uppnyttning där riktigt.
Nej, klimatet ligger man varmt om hjärtat och naturen, och det vet ni som lyssnar. Men det här, Åkesson vill ju liksom, Åkesson är, det är så här att de vill ju lite göra poäng av klimathotet. Klimathotet är ju i mina ögon en bluff, va? Och det
är... Hur menar du då?
Nej, alltså de vill ju pådyvla de här herrarna, va? Judarna då, i allra största synnerhet. Det handlar egentligen bara om att skuldbelägga vita människor. För att de menar ju på att vi är miljöbovarna. Alltså vita människor. Det är vi som får betala extra skatter. Det är vi som ska stå och subsortera. Det är vi som ska hålla på. Allting är en bluff och det är bara för skambelägga vita människor.
Absolut, den aspekten finns ju, är ju uppenbar och oomtvistad, att man försöker skuldbelägga och skuldbeskatta och straffa vita. Men menar du då att det är att liksom det här med global uppvärmning, att det i sig är påhittat eller?
Ja, det är min bestämda åsikt. Och om de när det gäller liksom utsläpp och skit och mög och sånt som folk sprider omkring sig, så är det fan inte vita människor, för vi är inte såna människor som slänger skit omkring oss och sånt där. Och jag tänker närmast på Afrikaland och Indien och Kina och sådana länder. Dit kan de här miljöterroristerna och alla de här åka ner. För där kommer ni Se skiten ligga i hamnarna, längs vägarna och allting. För de slänger skiten, där har ni problemet. Det är inte jo,
de är människor. Värre med nedskräpning och plast i hav och
ja, visst.
Skit i vattnet.
Och det kommer ju till oss, säg det med dig. De har problemen, de har boven. Den vita människan har ingenting med detta att göra.
Ja, det är bara att kolla på valfri badplats efter att ett gäng babbar har suttit där liksom.
Ja, de bara sprider skiten direkt. De bara kastar i vattnet alltså. Ja, precis. Så att, nej. Ja, det är en stor hoax. Ja. Det är min bestämda
åsikt. Men Åkesson tog väl den frågan på större allvar än vad du gör då. Men han betonade ju just det här som är en rätt så bra poäng. Att även om man då tror att jorden håller på att bli varmare och att det kommer skapa stora globala problem, så står Sverige för vad han sa, någon promille av alla utsläpp på jorden. Så vårt bidrag till att lösa det problemet om det finns, det är ju inte att liksom göra det omöjligt för privatpersoner att köra bil i Sverige genom höga bensinpriser eller liksom ineffektivt elsystem som gör att alla blir luspanka för att elräkningen är så dyr, utan Åkesson vill ju att Sverige ska liksom fokusera på energiteknik och försöka exportera det till större länder som har större utsläpp och mer påverkan på miljön då. Vilket är rätt så logiskt.
Ja.
Ja, det är bättre att exportera än importera så att säga.
Ja. Men samtidigt ska vi då som exempel exportera el till Kina?
Nej, utan det är väl liksom typ Åkesson nämnde något om att han är väl mer positiv till kärnkraft och sådär. Så det är väl liksom forska fram säkra och bra kärnreaktorer och så vidare och se till att alla länder bygger sådana. Och att man hjälper till med det. Eller liksom liknande saker.
Jo, alltså kärnkraft kan man visst det ha i begränsad form tills man har kommit på någonting bättre. Men den här terroristpolitiken som har förts i landet av terroristerna uppe i staten, och det är i allra högsta grad Miljöpartiet som ligger bakom det helvetet.
Vad menar du med terrorism? Utveckla.
Ja, alltså miljöterroristerna, det är ett allmänt ord i folkmun för miljöpartister. Och det är ingen som hymlar med det. Inte jag heller. De är terrorister mot sitt eget folk. Och det jag menar är att de ligger ju till grund till det helvete svenskarna lever i idag. Med dieselpriser på nästan 30 kronor och höjda skatter på elförsörjningen. För de har sett till att vi ska skicka ut vår egen ström och sen ska vi stänga ner strömmen i vårt eget land. Och i Skåne är det ju så att där har du ett elpris idag på 770 öre kilowatten. Och det är ju bara början. Och det är terroristernas fel, det vill säga miljöpartisternas fel. De ligger till grund till det. De ska ställas till svars för det. Och den som överhuvudtaget tänker lägga sin röst på det partiet, den ska ju tas ifrån. Den är helt intelligensbefriad, så den borde ju arresteras. Alltså.
Omyndighetsförklaras i alla fall.
Omyndighetsförklaras. Och varenda jävla miljöpartist som sitter i det här landet ska omedelbart arresteras. För de är kriminella. De rånar sitt eget folk. Och grovt uttalat rövknullade flera gånger om. Det där är svaret, Saxling. De är terrorister mot sitt eget folk. Det de gör just idag.
Ja. Ja, jag förstår synpunkten, men du har lite egna uttryck och går kanske
lite annorlunda.
Jag tycker det var hur bra som helst.
Ja, jag slänger mig inte med termer och sånt som jag inte kan, utan jag pratar på bönders vis. Det behöver inte vara så invecklat. De är terrorister. De drar svenskarna på pengar så mycket de kan, och som drar upp den här miljöbluffen liksom hela tiden och skambelägger. Det är kräk allihopa. De ska dras ut på gatan, bang bang, väck med dem. Ja.
Du har min röst i valet i alla fall.
Absolut.
Fast han inte ställer upp.
Nej, jag skriver Malmö.
Ja, gör det.
Ja, har vi några mer reaktioner på den där intervjun?
Vad tråkigt.
Ja, jag reagerar på en sak som det var liksom en så självklar grej som Åkesson sa, som visar hur sjukt Sverige är, för att det liksom inte är svensk politik, utan svensk politik är tvärtom. Och det var ju att han vill att det ska ändras så att bara medborgare får ta del av bidrag och välfärd i Sverige, och att bara invandrare som försörjer sig själva ska kunna få medborgarskap, så att det blir lite som ett slutet system där Sverige bara är till för de egna medborgarna. Sen är ju han för öppen svenskhet och så vidare, och det är ju inte vi, men att man inte ens har en så här självklar och enkel grej nu liksom i efterlivet.
Jo, men det är ju verkligen det. Alltså, hade man försökt så att säga vara för någon civil civic nationalism på engelska, vad kan det kallas på svenska, men någonting där man menar
kulturnationalism.
Att kulturnationalist, ja, där man menar att ja, det är värderingarna som är viktiga om man ska integrera folk i ett bättre system, då hade man ju tänkt det. Men det är ju inte ens det så att säga som någon sorts Reinfeldt-regering har lagt upp, utan de har ju bara gjort ett riktigt jävla korthus av hela saken som är,
ja, och det här är ju lite som Tobias säger, terrorism, att alla skattebetalare tvingas agera välfärdsbyrå åt hela världen. Alla som lyckas kräla över gränsen till Sverige och skriker asyl har liksom foten inne. Mm.
Men folk borde verkligen tänka på det som Åkesson beskriver där. Där han säger att där hade varit ett bättre system. Det visar ju på något sätt, alltså inte bara på något sätt, det visar så tydligt som det bara går, att han inte alls tänker som vi och som väldigt många andra människor tänker intuitivt. Vilket är att den här världen är uppbyggd i grund och botten med olika folkslag. Och att blanda ihop folkslagen, det är att tillintetgöra folkslagen. Och då kommer inte det Sverige som vi gillar fortsätta att finnas, utan då kommer det finnas någonting annat istället. Han tänker liksom att ja, kulturen kan bäras vidare av vilken grupp människor som helst. Men det stämmer inte. Och det förstår människor också intuitivt.
Jo, men det blir ju samma AFS, det är ju samma med AFS också. Yeah. Det är ju samma tanke. Det kommer inte bli det svenska Sverige där det är svenskt.
Mm.
Det, alltså, för att men det kommer inte funka. Det, ja, det kommer aldrig kunna bli.
Det kommer vara några svenska röda grässtrån i gräsmattan och sen är det inte grön längre.
Ja, nej, precis.
Men svenska vill ju umgås med svenska. Det är överallt, det är genetiskt betingat. De kan aldrig liksom lagstifta emot det. Det är genom blodet. De kommer aldrig kunna ta det liksom, för att om du kommer till något ställe liksom och du kommer in i en lokal, till exempel om du ska äta någonstans, bara som exempel, och där sitter människor som kommer från Afrika, va? Inte fan går du och sätter dig bredvid de människorna. Man gör inte det alltså.
Nej,
alltså vissa gör väl det i Sverige, men man ser ju liksom även när man liksom går förbi så här skolor och så, att ungdomar ofta rör sig i etniska gäng. Sen finns det ju liksom viss blandning och sådär, men det finns ju en naturlig tendens att de som ser ut och är likadana håller sig till sig själva och inte till de som är annorlunda.
Mm.
Ja, men det är som om du står på tunnelbanan, sen har du till vänster har du någon från Afrika och till höger har du en som är helt svensk, och du ska fråga vägen, alltså alla som är svenska går till den som är svensk och frågar ja, men vart ska jag ta vägen liksom?
Ja, och det är inte genetiskt betingat hos en vit människa, en svensk man eller kvinna, att kasta sig i famnen på vilt främmande människor från andra sidan jordklotet för att de befinner sig här. Den människan är ju sinnessjuk. Alltså man gör inte det. Man umgås inte med svarta människor. Alltså det fick man ju lära sig när man var liten. Att det är som vitt i vitt och svart i svart. Så enkelt är det ju.
Det fick jag aldrig lära mig, men jag har väl fått klura ut det själv då.
Saxlin, du jag är gamla än vad du är.
Ja, det är sant.
Ja, det är så är det.
Ja, klockan är 8 och vi har hållit igång en timme, så om ingen har något att tillägga så kan vi ju tacka för ikväll. Så,
jag skulle vilja dra en liten hälsning bara.
Ja, du vet vilka hälsningar som är lagliga och inte.
Ja, nej, det är till min vän här i Västerås som jag vet sitter och lyssnar på det här. Att jag ringer dig om en halvtimme ska vi ut och dela flygblad. Så att det är bara att du tar på dig skorna och gör flygbladen redo.
Precis, för nu är det valrörelse.
Mm. Jajamensan.
Yes, ja, men tack för ikväll och kika in på Nordisk Radio och Nordfront imorgon klockan 7 så kommer det ett till avsnitt av den här podden.
Särskilt innan vi avbryter, jag glömde, jag måste bara fråga om någon vet vad detta ordet betyder, för när jag avslutade mitt samtal med Shia-muslimen så tog han en svepande rörelse med sin högerhand på sin bröstkorg och sa någonting med shalom aleikum, eller vad fan han sa.
Salam aleikum.
Ja, och då sa jag till han aleikum på dig själva, och så gick han där. Jag vet ju inte vad det betyder.
Alltså, som jag förstår det, salam aleikum, då ska du svara aleikum assalam.
Salam, ja.
Det betyder exakt peace be upon you, eller fred var med dig. Så det är en vänlig hälsning.
Det betyder typ så här Guds fred också, eller någonting. För jag vet att det var någon så här jude som höll på att giddra med en muslim i någon film på YouTube, och han gick fram och sa hej till muslimen, och muslimen sa bara typ aleikum eller något sånt där, för han ville inte säga hela frasen, för den var bara till för muslimer typ. Och juden hade en poäng då av att muslimen var intolerant och muslimen bara dissade juden.
Jag sa i alla fall på skånskan liksom aleikum på dig själv, jag tror han fattar dig. Yeah.
Alltså jag skulle vilja veta hur han fattar det här extremt intelligenta samtalet.
Ja, det var skånska och engelska blandat i meningarna, förstår du. Men ja, på något sätt så vi förstod varandra.
Ja, det blev lite arabiska där på slutet också. Många språk.
Det blev precis. Ja, det var väldigt trevligt faktiskt.
Ja. Möten med mångkulturen och så vidare. Ja, men vi tackar för ikväll, och så får ni lyssna imorgon igen, så är det ett annat gäng som sänder då.
Ja. Tack, hej.
Ha det bra. Hej hej.
Hej.
So here we are, at last, as telling events grow nigh. Eagles are a reclusive caste, each preferring a separate sky. Yet now reluctantly massed. For dire things have grown. Heights we once commanded are by enemies overthrown, while civility demanded by hidden foes now known. Between us much is decided, scales fallen from our eyes, our true men no longer divided, as all now see clearly the lies and laugh at the petty prided. And so I am not here to tell you what you know, and the truth we already fear, nor to make numbers grow. Nature is more gifted, I fear. Awoken by liars and thieves, men slowly make their return, as spring brings forth leaves, and onto winter's brow concern of a fate which destiny weaves. And to those still unconvinced, the enemies, fools, and the weak, these words were not evinced. To such men I no longer speak, for words are no longer minced. It is only for you my words form. Aye, it is only for you, my brother. Only to he whom to truth conform. For why should I talk to another about miracles only we perform? Great friends, ready to aid, yet always without risk or loss, all those who remain unswayed, beauty, wealth, its great cost, all these things soon will fade. And then only a name will last, and a meaning with it that grows. Where was he in our dark past? Was he enriching himself with foes? Or flying among the eagle cast? Men who for their people fought, only from these kings descend. Here a love for kin was untaught, thus we ensure this love not end, or a king's love ever bought. Thus do always what you should, consider no longer when, but in all moments rise for good, be among the heroes of men, be recalled as one who stood.